Jesaja 9:1 så står det så här: men det ska inte förbli nattsvart mörker där ångest nu råder. En gång i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker ska se stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla fram. Det folk som du inte gett stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig som man gläder sig under skördetiden, som man fröjdar sig när man delar bytet. För deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Därför ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfursten. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, tack för att du inte är planlös. Du är inte rådlös. Du är inte viljelös. Du är inte kraftlös. Utan Herre, du har planer. Herre, du har tankar. Herre, du har utvägar. Du har strategier, Herre. Och Herre, du har inte bara dem på ett teoretiskt plan, utan du har kraft att genomföra varje tanke, varje plan och varje beslut för den här världen som vi lever i, Herre, och för varje enskild människa. Herre, det finns ingenting som inte du förmår. Det finns ingen situation, det finns ingen omständighet, Herre. Hur mörk, hur svart den än är, Herre, så finns det ingenting som inte du rår på. Herre Jesus, exponera oss lite grann till din väldiga styrkas kraft den här dagen. Herre, lyft bort vårt perspektiv från oss bristfälliga, ofullkomliga individer här som vi kommer att vara till den dag du tar oss hem, Herre. Lyft bort det perspektivet och ge oss din blick. Herre, vi tackar dig för att vi inte behöver tänka mindre om oss själva, men vi får tänka mindre på oss själva och istället fokusera blicken på dig. Herre, du som är de goda gåvornas givare. Herre, tack för vad du har gett. Tack för vad du ger. Och tack för vad du kommer att ge. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att förstå det. Och hjälp oss att ta emot det. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, underbara lovsångare. Adventstid kan betyda lite olika saker. Kan betyda lite julstress. Då gör vi så här som vi har vant oss. Sätt dig rak i ryggen. Sitt inte som en säck potatis. Sätt dig rak. Det här är ingen yogaövning, så du behöver inte vara orolig. Sitt dig rak i ryggen och så låter du armarna falla ner lite grann. Axlarna åtminstone, jag vet inte hur långt du slipper i stolen där. Och säger du på 1, 2, 3. Bra. Ska vi göra en gång till? 1, 2, 3. Bra. Nu sjönk pulsen med några slag och det är väldigt bra. När vi blir stressade så slutar vi vara närvarande. Om du har mött en stressad människa någon gång så märker du att det är inte så riktigt lönt att tala med en stressad människa. Därför att ingenting går in. Man är på väg, om du träffar en människa och sitter ner och samtalar, så är den människan på väg i nästa projekt. Det kan vara så också på en gudstjänst. Du kan vara på väg in i nästa projekt. Om det då är vad du ska hinna städa ikväll, eller vad du ska hinna göra ikväll, eller så vidare, eller vad du borde göra nu den här veckan börjar på måndag. Har ingen aning om, men glöm det nu en stund. Det klarar sig utan din tanke här nu en stund. Och slappna av och var närvarande i den här gudstjänsten och inte vara på väg någonstans. Än en gång så vill jag på något sätt påminna oss om hur privilegierade, nästintill bortskämda vi är att vecka efter vecka få samlas på det här sättet kring Gud och hans ord. Det är nog ett enormt privilegium att få göra. Naturligtvis tror vi och önskar och med vårt eget liv och varandras liv att det är inte bara här när vi kommer hit på söndag, utan vi önskar att leva med Gud hela tiden. Men samtidigt så vill vi göra verkligen söndag till någonting riktigt speciellt, där vi verkligen sätter oss ner och tar bort de andra grejerna. Därför satsar vi ganska mycket också på att gudstjänsten inte ska vara en stressande upplevelse, utan en stund då du får andas ut och slappna av, så att du kan ta in det som Gud vill ge åt dig. Talade med Anders talade med mig här innan och sa att fram till nu har 140 reserveringar gjorts till God Jul Vasa-projektet här. 140 stycken julklappsönskningar från de här barnen som finns i de här 100 familjerna så har redan reserverats på vår hemsida. Och det är helt underbart, fantastiskt. Det var en fantastisk idé som Anders fick här. Då vi sa det på vår ledarsamling så sa han att det var inte hans idé, det var Guds idé. Och det verkar ju nästan så, för det verkar till en väldigt stor framgång. Men tack Anders för den idén, den bär frukt. Vi privilegierade att få sätta oss ner på det här sättet, speciellt i en tid som den här. På något sätt turbulenta tiden vi lever i. Att få sätta oss ner och öppna den här boken, om du då har den på mobiltelefon eller om du har den på något annat sätt. Men jag hoppas att på sätt eller annat så tar du med den till kyrkan. Därför att den här boken som vi öppnar, därför att den här boken, den handlar om historien, den handlar om nuet och den handlar om framtiden. Allt ryms mellan de här pärmarna, så finns det som Gud i sin vishet har ansett oss behöva veta. En del i den här boken, det märker du om du läser den, en del i den här boken är kristallklart. Det är otvetydigt klart. Vägen till frälsning till exempel. Läser du den här boken så blir den väldigt, väldigt tydlig för dig. Den blir väldigt klar för dig om du läser den. Sen finns det andra saker, som hur det såg ut innan Gud skapade jorden till exempel. Lyfter Gud lite grann på locket bara så man kan, det fanns tydligen någonting där. Eller efter att Jesus har kommit tillbaka, som vi tror på, som det står också skrivet mycket om den här boken, så ser vi lite grann konturerna, men inte så mycket. Men den innehåller den historia, den nutid och den framtid som Gud anser att vi behöver ha. Så läs den här, ett tips från coachen. Vi lever ju verkligen, som jag sa, i turbulenta tider, både i vårt land och ut över världen. Kanske inte har undgått så jättemånga att lyssna till den tragiska nyheten som kom här nu under natten. Hur tre stycken människor miste livet i Imatra i ett skottdrama där. Och nu just före mötet så kom det fram till att det var Imatras fullmäktige ordförande tillsammans med två journalister. Jag vet att du just har stått, men det spelar ingen roll. Vi ska resa på oss tillsammans. Och i respekt för den tragedi och de människor som berörs av det här, så ska vi ta en liten tyst stund där du i ditt hjärta ber Gud att Gud förbarma sig över de människor som just nu har på något sätt, där livet är ett kaos. Himmelske Fader, du är all trösts Gud. Herre, du är en Gud som håller i liv och död. Herre, vi ber för dessa människor. Herre, vi ber för de som är drabbade, Herre Jesus. Herre, vi ber att du kommer och lägger din hand på dessa människors liv just nu. Herre, ta bort kaoset ur deras liv. Ta bort allt det som, när mattan helt har dragits under deras fötter, Herre Jesus, låt dem falla på dig. Herre, kom du in. Herre, vi ber och välsignar varenda präst, pastor och sjukvårdspersonal som sitter i de här krissamtalen. För vi ber om den, om vishetens ande över deras liv, Herre, att de kan förmedla ord också från dig rakt in i den här situationen. För när vi ser ondskan, Herre, så kan vi ingenting annat säga än Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig över mänskligheten, Herre. Herre, förbarma dig över den mänsklighet som är så vilsen, Herre, som är så förvirrad och så långt borta ifrån dig. Herre, förbarma dig, vi ber om det i din sons Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Både på det nationella planet och det internationella planet så är det som sagt turbulent. Därför är det så på något sätt fint att få läsa just den här texten också idag. Vi har länder som splittras på grund av val och där åsikterna går isär. Och den ena anser att den ena är katastrof, medan den andra anser att de är frälsaren. Och jag kan nu bara berätta för dig att ingen är frälsaren utom Jesus alena. Jag skrev så här åt pastoren i vårt nätverk i Finland, Svenska Pingst, så skrev jag så här dagarna efter presidentvalet. Så skrev jag så här: vi lever i intressanta tider. Donald Trump blir USAs 45:e president och världen är full av åsikter, frågor och oro. Men för oss förändras inte så mycket. Vårt uppdrag står fast att i alla världar förkunna evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och göra alla folk till lärjungar. Vi behöver inte hispas upp så mycket. Vi behöver inte alltid heller ha åsikter om allt och alla, utan vårt uppdrag som troende människor, om du är här som troende människa, så är vårt uppdrag klart och det förblir klart. Världen far upp och ner. Läs historien. Om du tycker att vi lever, att det har aldrig hänt någonting förr, läs historien, får du se att det har varit mycket hula-balo genom hela historien och det kommer det att fortsätta att vara. Så var inte för hispig, utan vet att vi har ett annat rike, och det är lite det riket som jag ska tala om här idag. För det är det riket också som den här texten talar om. Det lutherska kyrkoåret började första söndagen i advent. Följer med det, så vet att det börjar första söndagen i advent. Och egentligen på ett sätt kan man säga att man gjorde ett rätt val i valet när kyrkoåret börjar. För att det är i och med advent som allting börjar. Om vi talar om frälsningshistorien vet vi att det hänt väldigt mycket innan advent. Men det är på något sätt där som, om du läser Nya Testamentet så står det på vissa ställen om att det har funnits en hemlighet. Det har funnits en hemlighet som man ser att gamla testamentliga författarna, de är och nosar på det, speciellt profeterna. De är och nosar på det och de funderar, vad är det här för någonting? Den här hemligheten sätter Gud i verket. Och det är det vi firar advent. Så egentligen borde vi ha advent i 9 månader. Eller hur? Du som kan lite om biologin vet att det är så det fungerar. Så också med Jesu födelse. Det var inte så där att den helige ande kom första advent över Maria och sen på julafton så föddes Jesus. Det var inte så. Ursäkta om jag tar någon ur falska föreställningar här. Men det skulle vara väldigt hemskt mot barnen om vi ska ha 9 månader advent. Eller tänk att vänta på julen i 9 månader. Det är nog säkert därför som kyrkofäderna tänkte att nej, det här går inte. Så därför är det de här 4 månaderna. Vackert så. Men vad är det vi väntar på? Vad är det vi väntar på för någonting? Jo, vi väntar. Våran väntan är ju lite tudelad nu eftersom det redan har kommit. Men om vi talar om advent som väntans tid. Vi väntar ju på lösningen. Eller hur? Vi väntar på lösningen på allt. Som enligt Guds ord så är lösningen på allt Guds rike. Guds rike personifierat då i personen Jesus Kristus. För när han går, kommer här, så talar han först att Guds rike ska komma. Det gör Johannes döparen också. Men nu säger Jesus om sig själv, Guds rike är nu här. Okay? Därför att han är manifestationen av Guds rike. Det var det här som profeterna talade om. Det är det här som hela gamla testamentet pekar på, och också en skuggbild av Jesus Kristus som världens frälsare. Inte bara juden som Julia, Julia. Så ung ser du ut. Som Lilian sa här, att också för hela världen. Hela världens frälsare. Guds rike är inte ett rike av den här världen, utan Guds rike är Guds rike. Okej. Okay. Man kan säga så här att Guds rike, det är Gud som kommer och tar över, därför att, eller eftersom människans kan själv styre har misslyckats. Eller hur? Gud gav ju människan ett mandat att råda och regera på jorden. Eller hur? Om du läser i första Mosebok, så var det mandat vi fick och som vi också fortfarande har. Men som människan med all önskvärd tydlighet visar att vi har misslyckats med. Både vad det gäller miljön, som också är viktigt. Det är inte så att vi bara tror på andlighet här i den här kyrkan. Utan vi tror också på miljön. Där visar vi med all önskvärd tydlighet att vi misslyckas. Eller hur? Både vårt rådande och regerande i relation till varandra visar vi att vi misslyckas. Det finns flera konflikter nästan än någonsin i världen idag. Det finns mer lidande i världen än någonsin, kan jag inte säga. Men det finns i alla fall väldigt, väldigt mycket lidande. Och också i relation till Gud så har vi heller inte nått fram. Det är inte särskilt mycket som vi lyckades med. Men kan själv, det kan vi. Eller hur? Som en tvååring som ska äta puré. För första gången. Och så får han tapetera om i köket sen efteråt. Men kan själv. Det kan vi. Men Guds rike kommer och tar över. Guds rike kommer med ett löfte om ljus i en mörk värld. Alltså när vi talar om Gud. Jag vet inte vilken bild du har av Gud. En del av er känner bättre, andra känner sämre. Men när vi talar om Gud så är Gud alltid ljus. Alltså när vi talar om Gud så är Gud aldrig minus. Utan Gud är alltid ett plus. Okej? Okay? Om det då handlar om världen som i stort, eller om det handlar om ditt liv, så är Gud alltid ett plus. Det är inte alltid vi ser honom sån. Och ibland har både religionen och kyrkan inte varit riktigt duktig på att måla det här. Och ibland har det känts som att Gud är ett minus. Gud är den som ställer krav på mig. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Gud är plus. Varenda gång du möter Gud så adderas någonting i ditt liv. När du går från ett möte med Gud så har ditt liv berikats och inte blivit fattigare. Okej? Okay? Så då förstår du hur pucko vi är när vi har så svårt att prioritera tid med Gud. Eller hur? För varenda gång vi gör det så ger han oss någonting. Han fyller vårt liv. Han är ljus. Gud är ljus. Där ångesten bor, läste vi. Varför? Varför är det så att Gud är ljus? Jo, eller vi kan säga så här. Varför är det så att Guds rike är ljus? Alltså med ljus, jag vet inte vilken relation. Man måste förklara varje ord. För vi har ju så olika förhållningssätt i nästan varenda ord. Så inte ens fast vi talar svenska, de flesta av oss, så vet vi. Ljus, det kan vara så att jag blir bländad, som jag blir nu till exempel. Eller du möter någon och det regnar där ute och någon lägger på helljus. Så det är verkligen ett minus i ditt liv. Men ljus står för någonting positivt. Det som bygger upp, det som ger liv. Som när det var mörkt så kom ljus, när Gud skapade jorden. Och när ljuset kom så får allting liv. Okej? Okay? Och så är det också med Guds rike. Varför är Guds rike ljus? Jo, därför att det vilar på starkare axlar än våra. Så här står det i den text som vi just läser, som du får på skärmen här. Så läser vi från den sjätte versen. För ett barn blir oss fött och en son blir oss given. På hans axlar ska herradömet vila. på hans axlar. Jag har en son, han heter Sebastian. Han har axlar som en tjur. Han är grym. Och han har jättemycket större axlar än vad jag har. När han lyfter med sina axlar så lyfter han mer än vad jag kan lyfta med mina axlar. Jag vet att det är hemskt svårt för mig att medge det. Men det är ändå sant. Och jag menar, nu då det är söndag och allt, så måste vi ju försöka hålla oss till sanningen. Så är det med hans axlar. Men hans axlar är ändå jättesmå jämfört med de axlar som Guds rike vilar på. För jag menar, när du läser Guds ord så kan du tänka, oj, 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 vad många löften det var här. Med vilken självsäkerhet talar Gud om framtiden och vad han har för möjligheter i ditt liv och så vidare. Vad har han för någonting att backa upp de här löftena med? Jo, på hans axlar ska hela herradömet vila. Vi talar nu om val av presidenter som ska sitta några år. Då vi talar om Guds rike så talar vi om ett herravälde som är utan slut. Någonting som aldrig ska upphöra överhuvudtaget. På hans axlar ska herradömet vila. Hans axlar håller. Hans axlar håller för den här världen. Men hans axlar håller också för dig. Där du finns och du tycker att nu börjar det bli lite tungt på axlarna. Om det är arbetsbörda. Om du tycker att du kämpar med kanske med lågt självförtroende, du kämpar med depression eller du kämpar med saker och ting. Och du tycker, nu börjar det bli tungt på axlarna. Så är evangelium att det finns andra axlar som orkar bära din börda. Därför säger han, kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Hans axlar höll genom ångesten som han bar för våran skull. Hans axlar höll för synden som han bar för våran skull. Hans axlar höll för smärtan som han bar för din skull. Hans axlar höll för döden som han gick igenom för din skull. Det är honom vi firar på jul. Inte en gammal gubbe med skägg. Om du har en gammal gubbe med skägg som delar ut julklappar hemma hos dig, ha det bara. Det är helt okej. Va? Men de axlarna håller inte för det här som vi just nu talar om. Men hans axlar höll allt det här. Hans axlar höll, och det visar han när han uppstår igen. Hans anspråk, vi förstår att hans anspråk håller när han uppstår igen. Och det är det som ger oss hopp. Det är det som ger oss hopp. Vad behöver du och jag när det är tufft? Vad behöver den här världen när man tittar på framtiden? Vad är det man behöver men saknar väldigt ofta? Jo, man behöver hopp. Eller hur? Om hoppet försvinner, så försvinner kraften. Det vet varje idrottare till exempel. Om man börjar umgås med tanken, nej men det här klarar jag inte, så rinner kraften ur. Och då blir vägen till målet väldigt, väldigt långt. Men när, om hoppet är kvar, det vill säga jag kommer att klara det här, så finns kraften för att också utföra det. Men kristen tro handlar inte om att, eller kristna hoppet handlar inte om att jag har kraften till att fullborda det här. Utan det kristna hoppet handlar om att han har kraften för mig att fullborda det här. Det är därför den kristna tron kan vara så självsäker. Det låter lite fult, men därför kan den kristna tron vara så säker på sin utgång även om det är bäckmörkt. Det ska inte förbli nattsvart mörker där ångest nu råder. Hur kan Gud säga det om dig? Hur kan Bibelns författare skriva det om dig? De känner ju inte dig. Ja, hade de känt mig så hade de skrivit lite grann med några parenteser där eller något sånt. Nej, Bibelns författare kan skriva det om dig därför att Bibelns författare kände de här axlarna. De visste vilka de här axlarna var. De visste att de kommer att hålla. Advent är verkligen hoppets tid. Min bön för dig idag, om du lite grann har kämpat med hoppet, så är min bön för dig idag att den här adventstiden ska få ge dig nytt hopp. Ge dig nytt hopp, ny framtidstro, därför att det finns någon som håller. Det är därför det finns hopp också i den här bönen som Jesus lär oss att be. Han lär oss att be så här: tillkommer ditt rike. Eller hur? Du kan böna för vår: tillkommer ditt rike, låt din vilja ske. Därför att när Jesus kommer, så kommer hans rike. Okej? Och har vi vad ska jag säga, våran trygghet i någonting annat än i Guds rike, så kommer vårt liv förr eller senare att skaka. Till och med vi i rika Finland har märkt det här. Därför att vi märker att ingenting håller egentligen utom hans rike. Men Jesus proklamerar sig: Guds rike är nu här. Och det är det som ger oss hopp. Vad består då Guds rike i? Du kan tänka så här: Guds rike, det låter konstigt. Vilken nation är det? Vad betyder det här? Vi ska se några få minuter innan vi går in i nattvarden om Guds rike. I Romarbrevet, det 14 kapitlet och den 17 versen, så står det så här. Paulus säger så här när han förklarar: Guds rike är inte mat och dryck, utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Här kommer tre beståndsdelar av Guds rike. När Guds rike landar hos dig, så är det ju inte ditt rike, utan det är Guds rike. Eller hur? Det är det vi säger. Så när Guds rike landar hos dig, så blir du del av rättfärdighet. Vad är rättfärdighet för någonting? Jo, det är att du blir del av en rätt ställning inför Gud. Vilket gör att du behöver inte kämpa dig till någonting eller förtjäna någonting, utan Guds rike består av det här för dig. Så när du ber tillkommer ditt rike i mitt liv, så kommer Gud genom Jesus Kristus och ger dig rättfärdighet. Den kommer till dig från Gud genom Jesus Kristus. Okej? Okay? Frid är också någonting som kommer från Gud. När lärjungarna var lite skakiga, vilket var i princip hela tiden då de gick med Jesus, så säger Jesus här på ett ställe: min frid ger jag er. Jag ger inte en frid som världen ger, därför den är inte så det jättetrygg. Min frid ger jag er, era hjärtan var inte oroliga. Vad är det för någonting som vi går omkring med väldigt ofta? Jo, vi går omkring med oro. Har du gått omkring med oro någon gång? Va? Oro för framtiden, oro hur ditt projekt på jobbet ska fungera, eller oro för dina barn eller barnbarn eller någonting annat. Vi går omkring väldigt mycket med oro. Men när Jesus kommer, så kommer han med frid. Det är också en av orsakerna till att vi vill ha gudstjänsterna på det här sättet här i Sion. Vi vill att de ska andas frid. Eller hur? Vi vill inte att de ska andas strid, utan vi vill att de ska andas frid. Så när du sitter här, så får du slappna av och tänka: jag får frid. Vi tänker så här ofta att när jag har gjort allting som står på min to-do-lista, då får jag frid. Men det tar så länge att göra de där arma to-do-listorna. Så när man har gjort dem, så har man en lika lång igen, eller hur? De tar aldrig slut. Så om vi tänker att vi ska få frid då funkar det inte så bra. Men Guds rike består av frid. Och när du kommer in, som Petrus säger, jag har gjort det till min uppgift att tjata på er, säger Petrus. Varför tjatar vi på dig att du behöver tillbringa tid med Gud? Varför tjatar vi på dig att du behöver läsa Guds ord och be? Är det för att du ska plocka några andliga poäng? Det finns inga andliga poäng att plocka. Utan det är för att du ska få bli delaktig av Guds rike. Det är för att du ska bli delaktig av den frid, inte den frid som finns runt omkring, utan den frid som Guds rike har att ge. Det sista beståndsdelen. Det här är som Guds rikes julklapp till dig här. När du heter jultid, då ska man ge julklappar. Här är Guds rikes julklapp till dig. Var du än befinner dig. Det finns ingen som kan bli diskvalificerad eller någonting sånt, eftersom det inte handlar om prestation. Men Guds rikes julklapp till dig är rättfärdighet, frid och glädje. Tänk om man får vara glad i kyrkan. Va? Om du har rest omkring i Europa så vet att det står ibland på olika språk, så står det tyst Gud är här i vissa kyrkor. Tänk man, ups. Guds rike består av glädje. En verklig, sann glädje. Du vet, ibland kan ju glädjen vara en verklighetsflykt. Va? Man skiter i allt, jag kan väl säga i kyrkan, man struntar i allt, heter det. Man struntar i allt som man skulle borde göra, och så är man glad istället. Ja? Ta en liten verklighetsflyktstripp. Men sån är inte Guds rikes glädje, utan Guds rike är glädje därför att den har orsak till glädje. Därför i Guds rike så är segern vunnen. I ditt rike kanske inte segern är vunnen på många, många olika plan. Men i Guds rike, och ultimat också för dig, så är segern vunnen. Därför kan du göra som när den förlorade sonen kom hem. Så står det att de började göra sig glada. Whatever that means. Liksom, va? Va? Det är så, de började göra sig glada. Och festen började, står det i en annan översättning. Den förlorade son hade ju inte gjort någonting annat än kommit hem smutsig och skitig som han var. Och festen började. Därför att Guds rike är sånt. Om du märker med dig själv att du är lite för trumpen. Va? Har du varit det någon gång? Vem här har varit trumpen någon gång? Räck upp en hand. Ja, bra, tack och lov. Man är som trumpen, man är sur och man är trumpen. Om du säger, vad är det för någonting? Trumpen, det betyder att du fräsar åt allt och alla. Va? Inte för att du egentligen tycker så illa om de som finns runt omkring, utan kanske tvärtom. Men du är trumpen, så du fräsar. Va? När du fräsar för mycket och när du är för trumpen, så behöver du få mer av Guds rike. Eller hur? Du behöver få tillbringa mera tid med honom som inte är trumpen. Ja? Den hemmavarande sonen, han var trumpen. Eller hur? Vad skulle han det? Va? Har du läst den berättelsen? Vi ska inte gå in på den nu, vi ska fira nattvard. Men det finns ett ordval som är så jättebeskrivande. Det står då den hemmavarande sonen kommer, så talar han om att jag inte fått någonting, inte ens en chilling att göra mig glad. Men när han, den där din son, kommer hem, va? Då är man trumpen. Absolut, för det var ju brorsan. Eller hur? Det var hans bror som har kommit hem. Men när han där, din son, kommer hem. Nej, när du tillbringar tid med Gud. Nu vill jag inte göra lätt på det här. Att är du med Jesus så är du alltid glad. Det handlar om. Men är du med Jesus så får du del av den glädje som finns hos honom. Och umgås du bara med dig själv så blir du trumpen. Det är så. Men låter du hans glädje, hans tillfredsställelse. För trumpenheten kommer ofta på grund av otillfredsställelse. Man är missnöjd med olika saker, och ofta då i sitt eget liv. Det är därför man fräsar åt andra, för man är missnöjd med saker och ting i sitt eget liv. Men när man tillbringar tid med Gud, när Guds rike landar i oss, så landar också glädjen, tillfredsställelsen, harmonin landar. Det betyder inte att man inte har motgångar och problem och svårigheter, men det finns någonting som har landat i dig som gör att det finns en vila, det finns en glädje, det finns en harmoni mitt i olika omständigheter. Och den glädjen, den tillfredsställelsen och den harmonin, den kommer inte från dig själv. Utan den kommer från det att Guds rike består av det här. Och det har nu landat i dig. Så sista bibelställe för innan vi går in i nattvarden, så är från första Timoteusbrevet. Det sjätte kapitlet och den elfte versen där. Sammanhanget är att Paulus skriver till sin son, andliga son Timoteus, som är ledare i församlingen i Efesus, och han ger honom olika instruktioner. Och han talar om att en del håller på med massa saker, med avund, bråk, med förtal, med misstankar och ständiga strider människor emellan. Men så står det i vers 11 så här, 6 och 11: men du Guds man, håll dig borta från sånt. Sträva istället efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Det här är sådana saker som tillhör Guds rike. Va? Guds fruktan, tro och kärlek. De sakerna var jättebra. Jag menar, tro, hopp och kärlek. Man tror man hamnat i Jakobs stad. Så det är fina saker på allt sätt. Och de är ju fina saker. Men sen står det också de två sista. Uthållighet och ödmjukhet. Det finns allt för många lite halvarroganta kristna av oss. Vi behöver bli mera ödmjuka. Vi behöver bli mera förlåtande. Vi behöver bli mera ömsinta. Du ser att jag har kontakt med min feminina sida, eller hur? Va? Nej, men vi behöver det. För världen är en kantig plats. Men vägen dit är inte att vi ska bara ta oss i kragen och försöka skärpa till oss lite grann. Utan vägen dit, det är i bönen: tillkomme ditt rike. Tillkomme, låt ditt rike komma, inte bara i grannen. Vi ber ju Guds rike in i grannarna så att det är nästan full av det. Men också i mig. Låt ditt rike komma i mig. Så att de här kanterna och den här fräsigheten och de här sakerna som gör att det skär sig i människorrelationer, så att de får slipas bort. När Guds rike landar så får du hen i det åt rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. En av de starkaste tecknena på Guds rike så här fysiskt är ju nattvarden. Nu ska vi gå in och fira den. Jag ber om en harpospelare. Tack ska du ha, Daniel. Och att ni som ska vara med och tjäna nattvarden går och gör er redo. Vi ska fira nattvard tillsammans. Tycker det är alltid lika fantastiskt att få göra det. Jag vet inte vilken relation du har till nattvarden. Om det bara är en död ritual eller någonting som man har i avslutningen på mötet där man egentligen skulle vilja gå och ta en kopp kaffe, eller om den är viktig för dig. Min bön är verkligen det att nattvarden ska få också en renässans i ditt liv. För nattvarden är faktiskt någonting som Jesus instiftar. Varför instiftar han nattvarden? Jo, för han gör det av en enda orsaks skull, därför att han längtar efter gemenskap med dig och mig. Han längtar efter att få sätta sig. Jag menar, Jesus, han är så oreligiös. Jag älskar honom därför. Han är så fruktansvärt oreligiös. Han sitter mest och äter. Jag menar, läs din bibel. Han äter fisk och han delar ut bröd, och han håller på så mycket så att när lärjungarna inte kände igen honom efter uppståndelsen, fast när han visar hålen i händerna och i sidan, så säger han: har ni någonting att äta? Och så tog han en bit fisk och åt det. Och då märkte lärjungarna: det där är Jesus. Det står i Lukas 22. Det här är inte instiftelseorden, vi ska läsa dem sen. Lukas 22:14, så står det så här: när stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta det här påskalammet med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Tänk Gud, tänk Jesus, han som är Gud. Han längtar efter att sätta sig ner med sina lärjungar innan han går in i den svåraste tiden i sitt liv här på jorden. Så längtar han efter det. Kom lite närmare här. Vi talar om gemenskap nu. Så där, fantastiskt. Evangeliet säger: det är fullbordat. Våran verklighet säger väldigt ofta, det finns mycket ännu som fattas. Men nattvarden, det är en bekännelse till Jesus Kristus. Det är en bekännelse till att det faktiskt är fullbordat. Det här är en, om jag kan säga så, det här är en fullkomlig måltid. Inte på grund av den som har bakat brödet eller den som blandat vinet, utan det här är en fullkomlig måltid. Därför att det här, den här måltiden, den påminner oss om att vi kommer att sitta en dag. Och vi är så många, ja, men han kommer ändå klara av det, var så säker. Vi kommer att sitta en dag, eller ligga till bords med Jesus. Det har han förberett för dig. Han kommer att säga sig, jag kommer inte att göra det här innan det får sin fullbord i Guds rike. När allting är slut, när allting är klart, när hela världshistorien har spelat ut sitt spel, när ängeln har sagt, nu finns det ingen tid längre, när Jesus kommer tillbaka, när Guds rike träder in också i fullt sätt, så då kommer du att sätta dig ner. Tänk om Jesus säger, och så gör vi så här, låter vi axlarna falla ner, säger vi, det har jag, då blir nog jag glad. Va? Nej, men åtminstone så kommer han att se till att du inte känner press, du inte känner stress, du inte känner att du ska börja göra någonting, utan du får sitta ner som Maria vid Jesu fötter. Det perfekta offret, det är det vi firar här, som vi får ta del av. Därför säger vi också när du kommer fram hit, Kristi kropp för dig.